Du lyssnar på Tonerna av själarnas sång av Sarah Lark i en översättning av Charlotte Bardieu och Nuanced. Uppläst av mig, Hanna Fred Ekman. 6. Timothy Lambert var upprörd. Men nu visste han i alla fall varför hans far alltid red den relativt korta sträckan från deras hus till gruvan. Gruvägaren äcklades uppenbarligen av att till fots behöva passera de kloaker i vilka hans manskap bodde. Det var inte så att Timothy aldrig sett slumområden i Europa. Inte ens i England eller Wales var gruvarbetarnas bostäder precis paradisiska. Han hade emellertid aldrig sett något liknande det som byggts här, runt hans fars gruva. Bostäderna hade uppenbarligen uppförts helt planlöst. Det ena skjulet helt enkelt placerat bredvid det andra. De var gjorda av spillvirke, sånt som uppenbarligen räknats som skrot i gruvan. De flesta av bostäderna hade ingen kamin. Om man skulle ha gjort upp eld i en sån hade röken blivit förfärlig. Ännu mer ovanligt var att hitta ett avlopp eller en toalett. Tydligen gick männen helt enkelt runt hörnet för att uträtta sina behov. Runt hörnet låg dock oftast nästa skjul, och regnet som föll nästan dagligen i Greymouth spolade all avföring och allt avfall tillbaka in i de leriga gränderna mellan bostäderna. Ibland liknade dessa gator stinkande bäckar. Timothy kämpade för att hålla fötterna torra. Bosättningen verkade folktom för tillfället. Bara från några få skjul hördes nysningar och hostningar. Förmodligen de som stannade hemma på grund av sjukdom eller lättja, som hans far beklagat sig över vid middagen. Fall av dammlunga och tuberkulos var vanliga bland gruvarbetarna. Men vid Lamberts gruva tycktes det särskilt illa, i synnerhet eftersom ingen verkade ta hand om de sjuka. Det bodde bara ett fåtal familjer här, i vilka fruarna försökte upprätthålla ett minimum av ordning och renlighet i sina skjul. De flesta gruvarbetarna var ogifta och föredrog att fly till en pub hellre än att ägna kvällen åt att göra sitt boende mer drägligt. Timothy kunde inte klandra dem. Den som hade tillbringat 10 timmar med att gräva kol i ett mörkt schakt var redo för sängen på kvällen, eller i bästa fall för några öl i en trevlig miljö. Och kanske hade männen inte pengar till några reparationer. Timothy måste prata med sin far om detta. Gruvan kunde åtminstone tillhandahålla byggmaterial. Det bästa vore att riva allt och bygga upp det igen enligt förnuftiga planer. De nybildade fackföreningarna utomlands krävde mer humana arbetarbostäder, men hittills med föga framgång. Timothy hade nu nått själva gruvområdet och passerat huvudporten. Här blev vägarna genast bättre. Man kunde ju inte låta vagnar som transporterade kolet fastna i leran. Tim undrade varför det fortfarande inte fanns någon förbindelse till järnvägsnätet. Då skulle kolet kunna transporteras både snabbare och billigare. Det var ännu en sak som han måste ta upp med sin far. Timothy knackade leran av stövlarna och gick in i den platta kontorsbyggnaden på marknivå, mittemot ingången till gruvan. Från faderns kontor hade man god utsikt över gruvtornet och det komplex av byggnader som inrymde ångmaskinen och lagerutrymmet. Härifrån kunde man också hålla uppsikt över männen som färdades in och ut ur gruvan, samt arbetarna ovan jord. Marvin Lambert höll ett öga på allt. Det fanns ett antal gruvor runt Greymouth, vilka tillhörde enskilda familjer eller aktiebolag. Lambert-gruvan var det näst största privata företaget i sitt slag, och Marvin Lambert konkurrerade hårt med rivalen Biller. Båda försökte spara in på arbetskraft och gruvsäkerhet där de kunde. I det avseendet.